Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Jag blev ännu mer rädd. Jag tänkte bara ingen ser mig på kvällarna. Jag måste gömma det ännu bättre så ingen någonsin får reda på vem jag är när jag inte är och jobbar.
Det är en solig vårdag i Helsingborg. Maria Grönhave och hennes dotter står hemma i köket. Hon har slutat tidigare från jobbet för att komma hem och laga pannkakor med grädde och hallonsylt. Men när Maria öppnar kylen upptäcker hon att mjölken är slut. Hon måste gå och handla.
Och på vägen till affären så ligger en bar och jag tänker att jag ska bara gå in och ta en öl.
Hon tvekar lite. Hennes dotter väntar på henne där hemma. Men det är ändå fredag och det kommer gå snabbt.
Så det var min plan. Jag vill bara gå in och ta en öl.
Utåt sett är 47-åriga Maria den perfekta fyrbarnsmamman och mellanstadieläraren. På skolan är hon känd som den drivna som alltid vill starta nya projekt.
Alltid glad och alltid påläst och alltid göra mina saker i rätt tid. Och så inte glömma någonting. Absolut inte glömma någonting.
Men bakom fasaden är verkligheten en annan.
Det är en bag-in-box om dagen. Och sen är det fest på helgerna. Med stark sprit. Och jag väntade alltid på att tänka om de avslöjar mig. Undrar när det här ska spricka liksom.
Från Banda för Podmi. Det här är Dubbelliv. Jag heter Hugo Lavette. Reporter Emma Rosdahl berättar Maria Grönhaves historia.
Det är våren 1978. Maria Grönhave är 12 år gammal och bor i en liten by på den skånska slätten. Bland de gulgröna åkrarna har familjen en stor gård.
Det hade varit en affär för många år sedan. Så det var jättemånga rum och vi var ju 8 ungar. Så att vi behövde plats.
4 systrar och 3 bröder. Hon är nummer 6 i skaran. Mamma är hemmafru och pappa är mångsysslare. Han gör allt från att köra buss, mäcka bilar och ta hand om djuren hemma.
Jag hade under uppväxten en tam tupp. Jag hade en liten ponny när jag kom upp i tonåren. Och vi hade hundar och katter och marsvin och kaniner. Och...
Men hennes största intresse är hästar och hon älskar att rida. Så nästan varje dag efter skolan går hon och hennes systrar till ett stall några kilometer bort. Där har de lärt känna en äldre man.
Det var en person jag litade på som jag var hos i princip varje dag. Hjälpte till med de djuren han hade.
Maria och hennes vänner är ofta i stallet och hon trivs. Tills en dag då allt vänder.
Vi brukar vara flera stycken där egentligen, men den dagen var jag själv.
Hon står och skyfflar hö i en av boxarna när hon hör några tunga fotsteg närma sig. Det är den äldre mannen som kommer in. Men han ser inte så där glad och snäll ut som han brukar.
Från det att jag blir inkastad i boxen så är det tomt och sen så har jag mina jeans i handen. Och jag har ont. Och jag gråter och jag kräks. Så det är, där är sekvenser från övergreppet som jag fortfarande än idag inte kommer ihåg. Men hans äckliga andedräkt och att han sa sådana som du är födda blev behandlade. Efter det hade hänt så fick jag dra på mig kläderna för att jag hade 2 av mina suror var med mig där ute. De var ute med 2 av hästarna. Och när de kom tillbaka så var jag ju tvungen till att spela normal. Och då skulle vi ut och rida 3 andra hästar. Så jag bara stängde av helt och hållet. Jag, uppförde mig som vanligt.
Maria slutar gå till stallet och hon vågar inte berätta för någon om vad som hände den där eftermiddagen.
Från att ha varit en helt svaglös liten unge så började jag hata mig själv. Alltså jag var ju ingen. Jag var ingen alls. För jag var inte ens människa. Jag var absolut inte tjej. Jag var en varelse bara.
Och inom henne började växa ett mörker av ångest, rädsla och skam.
Det var stort som hela bålen och kroppen. Jag var ihålig. Det var svart.
Våren slår om till sommar och det har gått några månader sedan övergreppet. Maria och hennes bröder är hemma hos moppemäckan. En äldre man i byn.
Han hade också djur och han var jättemån om dem. Så att han var en sån fin människa. Han var duktig på att mecka mopeder och så han hjälpte mina syskon med det när de, och mig just och så när jag blev lite äldre.
Moppemäckan är också känd som alkisen och bjuder ofta på en grogg. Maria brukar inte få någon eftersom hon är för ung. Men den här gången så frågar hon om inte hon också kan få ett glas.
Och där blev jag bjuden på saft och vann, som han kallade. Jag var hemma inte hallonsaft.
Maria tar med sig glaset och går ut på verandan. Sätter sig på farstutrappan och tittar ut över den stjärnklara himlen. Sen tar hon en klunk av den rosa vätskan.
Och när jag drack första gången och bara kände den sorglösheten. Det här vilan inuti kroppen.
Hon upplever något hon aldrig känt förut.
När jag drack så släppte jag det svarta hålet. Jag dövade det på något sätt. Och det var bara wow. Alltså. Så här ska jag med så ofta jag bara kan.
Maria hänger mycket hos moppemäckan. Och när hon blir äldre åker hon och hennes vänner till ett disco på en gammal dansbana en bit utanför byn.
Och då skaffar vi en 75 centiliter sprit. Och så hade man en 33 centiliters flaska med läsk. Och då var man tvungen att ta 5 klunkar sprit och 1 klunk läsk. För den läsken skulle alltså räcka till hela flaskan.
De dricker i smyg på toaletten. Sen springer de ut till dansgolvet och sjunger med till 70-talshitsen.
Fylla och skratt och vi hittar på danser till bland annat freestyles låtar.
Men alkoholen tar snabbt slut och Maria måste få tag i mer. Hon drar en liten vit lögn om att hon måste gå ut och ta luft. Sen går hon ut i skogen. Och dubbellivet börjar.
Så det.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det var liksom att lyfta på stenar och flytta på lite tuber och mossa och så hittar man andra sprit.
Hon alltså slattar av vodka, vin och öl. Kvällen bleknar bort och hon minns inte mycket när hon vaknar.
Det var ju vissa gånger som man hade varit ute som när vi pratade om det dagen efter så var det, alltså jag kommer inte ihåg ett skit. Och så bara, ha, vad kul. Man förstod ju inte bättre.
Tiden går och Maria växer upp. Hon läser konsumtionslinjen på gymnasiet och börjar jobba direkt efter studenten. Och när hon är 22 år gammal träffar hon sitt livs kärlek.
Han kändes som en bästa kompis direkt. Och han sa likadant om mig.
De träffas på Landskrona-karnevalen midsommarafton 1988. Maria faller direkt för hans smilgropar, stora leende och blågrå ögon.
Efter 3 månader så flyttade vi ihop och sen blev vi gravida och sen så gifte vi oss och sen blev det som det.
De startar ett nytt liv ihop och skaffar 2 barn. En son och en dotter.
Och sen var det fokus på familjen och vårt liv tillsammans. Och vi köpte hus och vi gjorde våra resor. Alltså allting handlade om familjen och barnen. Så där var aldrig någon, jag kände aldrig någon saknad efter alkohol eller jag tänkte på alkohol på det sättet. Inte överhuvudtaget.
Hon dricker sällan, men det händer ibland.
Så vid några få tillfällen så drack jag och då jag fick blackout då, varje gång.
Hösten 1998 är det dags för firmafest på exportföretaget där hon jobbar. Hennes man har erbjudit sig att stanna hemma med barnen så att hon kan gå dit. Men hon ska inte stanna länge, inte den här gången.
I mitt team så var vi, jag tror vi var 6 stycken. Och de andra var 10 år yngre än mig. Och då säger jag till dem här, det här gänget, att nu uppför vi oss ordentligt ikväll. För alla höjdarna ska vara på festen också. Så att vi gör inte bort oss.
I lokalen är det prydligt uppdukat för förrätt, varmrätt och efterrätt. Men Maria hinner inte lägga märke till det fina middagsbordet. Hon ser bara en sak.
Och sen var det ju bar där. Och dit vet jag att jag gick. Men jag vet inte vad jag hämtade. Och i min värld så satt jag i en röd soffa i princip hela kvällen. Och framför mig har jag liksom längre bort matsalen där vi var inne. Det är det jag minns.
När hon kommer tillbaka till kontoret måndag morgon börjar hon prata med en kollega.
Som hon berättar vad som egentligen hade hänt på festen. Bara, nej, 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 nej. Jag dansat, jag såg ut som, eller försökt att dansa, jag såg ut som en flaggstång i storm på dansgolvet. Det var skitjobbigt att gå till jobbet. Alla visste ju, alla hade ju sett det. Och sen börjar skammen krypa på mig.
Maria har gjort mer än att bara dansa.
Jag hade då kysst någon och jag hade suttit i knäet och kramat om någon. Och gjort bort mig, fullständigt.
Hon har svikit sin man på ett sätt som hon själv upplever som oförlåtligt. Men när hon kommer hem låtsas hon som ingenting.
Och det blev bara värre och värre, den ångesten att jag hade gjort det mot min man. Nej, usch, vidrigt. Jag sov sämre och sämre. Jag flydde ut i stallet. Jag försökte undvika att vara med honom. Bara för att jag skämde så mycket. Jag kunde inte titta på honom.
Känslorna av skam och skuld växer sig allt större. Och till slut ser hon bara en utväg.
Så jag valde att skilja mig. För att släppa honom fri. Och det sa jag när jag skilde mig. Jag sa inte varför, utan jag sa till honom att du förtjänar en kvinna som älskar dig för den man du är. Och då sa jag till honom, jag älskar dig för mycket för att stanna kvar. Du betyder alldeles för mycket för mig. Och han bad mig flera gånger att stanna kvar. Men jag gjorde inte det. Jag kunde inte.
Maria etablerar ett nytt liv och söker in till lärarhögskolan. Hon, dotter till en mångsysslare och hemmafru, ska börja utbilda sig på universitetet. Men så kommer ett besked som gör att hela hennes tillvaro vänds upp och ner. Hon har precis kommit hem efter att ha varit och handlat med barnen när telefonen ringer. Det gäller hennes före detta man, barnens pappa.
Ja, det är det från Lund, sjukhuset i Lund. Och de berättar att han har kommit in med ambulans. Och de håller på att undersöka om det är hjärtat för han hade ramlat ihop. Så sa jag, ska vi komma ner? Nej, ni kan avvakta, vi ringer igen. Och 45 minuter senare så ringer de och säger till oss att vi måste komma ner. För han dör ikväll, sa de. Han har fått en massiv hjärnblödning.
Maria ber en kompis att köra dem till lasarettet i Lund.
Han låg på rygg och så hade han händerna på liksom magen. Och så såg det ut som om han andades för att maskinerna höll igång honom. Jag har aldrig känt mig så liten. Och så var jag tvungen att vara stark. För barnen behövde en förälder.
Med exmakens död började där mörkret växa igen.
Jag hade ett tomt hål. Jag hade ett svart hål inuti som jag inte visste vad jag skulle göra med. Som det var bara fyllt av oro och ångest och alltså destruktiva tankar.
Hon vänder sig till det som alltid har hjälpt.
Det är nog några kvällar i rad där som det blir en öl åt gången. Men jag vet också att efter ett par veckor så var det 2-3 öl.
Året är 2011. Maria är 45 år gammal, mamma till 4 barn och har precis fått sitt drömjobb. Hon ska börja som mellanstadielärare och är fast besluten om att visa vad hon går för.
Om vi skulle prata om skollag eller man skulle prata om kunskapskrav och sånt, då satt jag kvällen innan och på morgonen så bara läste in mig, så gjorde understrykningar och anteckningar och så hade jag med mig en hel bibba papper liksom.
Ambitiös, energisk, väldigt engagerad lärare.
Rektorn på skolan, Per-Johan Flener, är imponerad över hennes engagemang.
Hade mycket tankar och mycket idéer. Ville mycket eller ville förändra eller ville få till saker och ting. Och också att göra mycket saker både på skolnivå eller för hennes klass. Så.
Men vad Per-Johan inte vet är att utanför skolan lever hon ett helt annat liv. Klockan har slagit 3:30. Maria har precis packat ihop efter sin sista lektion för dagen.
Så gick jag från jobbet och så gick jag ner på backen i Helsingborg och sen så hoppade jag på färjan.
Scandlines-färjan går.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Direkt till Helsingör och är en populär turistattraktion. Men Maria är inte där för en dagsutflykt till Danmark.
Som helsingborgare har man ofta som tar 10 häften med biljetter. Så jag använder mig av dem. Och oftast så hoppar jag inte av färjan. Då behöver man bara en biljett.
Så fort hon kliver ombord går hon direkt till taxfree. Hon vet precis vad hon ska ha.
Ett par tre bag-in-box. Så slapp jag åka på ett par dagar.
Sen tar hon trapporna upp till baren. Beställer en öl och sätter sig och väntar.
Jag satt oftast längst framme vid fören och tittade ut över Öresund. Och när vi åkte dit på Kronborg slott och Helsingör. Och sen samma visa när den vände så gick jag till andra änden av båten. Så jag såg Helsingborg på vägen hem.
Och efter 50 minuter är hon tillbaka i Helsingborg igen. Hon sätter vinboxarna på pakethållaren och cyklar hem.
Så stack jag träna, så var jag ute med hundarna. Och sen lagade jag mat till mina barn. Och sen så satt jag mig, och medan jag lagade mat och duschade så hade jag ett vinglas med mig överallt. Även inne i duschen. Men sen när vi väl hade ätit och pratat om allt det här vanliga med skola och vardag och hundarna och så. Sen gick jag in i min bubbla.
Hon sätter sig i soffan framför tvn och med vinboxen i knät.
Ibland satt ungarna där och pratade. Jag sitter och smsar med kompisar eller pratar telefon med kompisar. Sen så drack jag. Tills jag blev lika förvånad varje kväll när jag skakade bag-in-boxen. Och så tänkte jag, ja, men det var nog den jag köpte igår. Fast att jag innerst inne visste att nej, jag har tömt hela idag.
Och när hon vaknar nästa dag insåg hon som vanligt ingenting.
Och tittar på min telefon och tänker, varför har jag pratat med den personen i 47 minuter igår? Och vad har vi pratat om?
Ångesten kommer direkt. Det är sin mamma hon har pratat med.
Och då tänkte jag att jag måste ringa till henne, för om vi har bestämt någonting så måste jag lura det av henne så jag vet det. Så jag fick liksom ställa rätt frågor för att hon skulle berätta. Så jag slapp och fråga, vad sa vi igår?
Efter samtalet gör hon sig i ordning för att gå till jobbet. Och för att dölja den där dåliga bakfyllda andedräkten testar hon allt.
Persilja, banan, tuggummi, läckerol, fisherman's friends. Allt som gick och döljade mig. Det var hela tiden sån här damage control liksom på allting.
Maria gör allt för att inte bli upptäckt. Men trots det skymtar dubbellivet fram. En morgon möter hon en kollega i lärarrummet. Kvällen innan har hon varit ute och festat till klockan 2 på natten. Maria böjer sig fram för att säga något till kollegan.
Jag glömmer aldrig att hon sa till mig, dude, ta ett tuggummi, ni.
Rädslan för att någon ska få reda på hennes dubbelliv blir allt större.
Jag måste gömma det ännu bättre, så ingen någonsin får reda på vem jag är när inte jag jobbar. Och då blir jag ju ännu mer extrem med mina fasader. Alltid glad och alltid påläst och alltid göra mina saker i rätt tid och så här.
Maria gick ju in i nästan alla frågor, hade åsikter om alla frågor eller hade ville vara med i alla diskussioner och dialoger.
Rektor Per Johan upplever att det nästan går till överdrift med Marias engagemang.
Jag kan komma ihåg att folk tyckte ju också att det var lite kämpigt att hon, så att säga, hon var ju lite grann överallt.
Extremt påläst, tar reda på allting i förväg så ingen kan ställa en fråga som jag inte kan svara på. Jag måste veta allt.
Det börjar bli svårare och svårare att upprätthålla den där perfekta lärarfasaden, och hon behöver hitta nya metoder för att dölja sitt drickande. En kväll ska hon träffa sina kollegor på en öl nere vid hamnkrogen.
För att jag ska kunna sitta och smutta på en öl eller på ett glas vin, då behöver jag en viss mängd alkohol i kroppen.
För att komma upp till sin nivå utan att någon märker något kommer hon på en ursäkt.
Ja, men jag ska bara byta tröja eller jag ska bara duscha av mig. Och sen bytte jag tröjan bara för att det skulle se trovärdigt ut. Och sen så halsade jag den alkohol jag behövde. Ja, en flaska vin och 2 shot innan jag stack ner till mina kollegor.
Men det tar inte slut där. Och hon har flera knep för att få i sig mer.
Om jag hade en femtedel kvar i glaset så låtsades jag att jag bältade. Alltså jag rörde mig som om det blev en olyckshändelse. Så att jag kunde gå fram och beställa ett nytt glas. Så jag hade mer alkohol i glaset. Annars så hade det blivit konstigt att, oj, har du redan druckit upp ungefär? Och det var jag livrädd för att de skulle se. Alla de här fasaderna, de skulle ju krackelera.
Det är den där soliga fredag eftermiddagen när hon och hennes dotter ska steka pannkakor. Hemma väntar dottern på att hon ska komma tillbaka från mataffären med mjölk. Men på väg till affären har Maria inte kunnat hindra sig från att gå in till en bar.
Alltså min medvetna tanke var, nej men jag ska bara ta en öl. Det är fredag, det är solsken. Sen ska jag gå hem och göra pannkakor.
Hon går fram till bartenden, beställer en stor stark och sätter sig på uteserveringen. Sen blundar hon en stund. och tar en klunk av den iskalla ölen.
Då sjönk axlarna ner. Det sprängde lite i vaderna. Så jag fick en sån här förnimbar känsla av sorglöshet. Känner jag att det vibrerar i min ficka. Jag tänker att det borde vara min telefon som ringer. Och jag svarar och det är en förtvivlad dotter som frågar var i helvete jag är.
Maria öppnar ögonen. Hon känner inte igen sig. Hon är inte på baren längre. Hon sitter på en parkbänk och några meter bort skymtar hon en rödvit flagga.
Då sitter jag på torget i Helsingör och dricker öl.
Kontrollen över drickandet som hon var så mån om att behålla har helt försvunnit. Hon får blackouter nästan varje kväll och befinner sig på botten. Det är slutet av april 2013. Hon sitter hemma i soffan. Som vanligt med ett glas i handen och en box i knät. Det knackar på dörren.
Nej, jag bara undrar vem det var. Och sen så öppnade jag dörren och så stod han där. Hallå, hallå.
I dörröppningen står en vän till Maria. Han är också nykter alkoholist.
Och jag bara frågade, ska du ha kaffe? Nej, det skulle han inte. Utan han bara gick in i vardagsrummet. Och då var det liksom redan för sent. Då hade han ju sett rummet och glaset.
Maria är avslöjad. Hennes vän har sett igenom fasaden.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Frågar han mig, Maria, hur tycker du att du dricker?
Hon blir tyst en stund. Sen kommer ursäkterna.
Jag drack för att jag behövde det och jag drack inte så mycket. Utan det var nog mest för att jag hade ångest som jag behövde dricka för att annars så blev jag så rastlös.
Men han tror inte på henne. Och förklarar istället att det finns en gemenskap som kan hjälpa.
Herregud, vad ska jag där göra? Och då tyckte han att jag skulle ge det en chans.
Onsdag den 24 april 2013 går hon på sitt första möte och påbörjar en tuff resa mot nykterhet. Hon tänker att hon ska klara det på egen hand och vill inte säga något till någon på jobbet. Där fortsätter dubbellivet och hon är samma glada och energiska Maria. Och det går ganska bra. Till en början i alla fall. Men bara efter en vecka utan alkohol så brister det.
Jag hade varit på möte och kom hem och sitter i soffan och tårarna bara börjar rinna och där är inget slut på dem. Där är inget slut på tårarna. Och då tänkte jag att det är nu jag ska ringa till min chef.
Det var en lördag. Strax, om det var runt lunchtid eller strax efter lunch. Var ute och tog en promenad. Fint väder ute. Och Maria ringer då. Och då hade hon ju mitt privata mobilnummer. Där jag har sagt att ni får ringa på den privata, men ringer ni när det är akut. Denna dagen var det akut.
Maria har bestämt sig för att berätta allt. och Per-Johan lyssnar.
Då hade det rasat för Maria. Hon hade klarade inte längre av att upprätthålla den här fasaden. Hon klarade inte längre av att leva i två olika världar. Hon visste inte där och då vad hon skulle ta sig till.
Han blir orolig. Han har aldrig hört henne så här tidigare.
Jag frågade Maria, klarar du dig nu? Vad gör du nu? Klarar du dig till måndag? För jag var så att jag funderade på om jag så att säga behövde helt enkelt fysiskt åka till henne.
Jag ska bara stå och uthärda liksom. Det funkar att uthärda helgen.
Det blir måndag morgon och de har kommit överens om att träffas på rektorskontoret 9:00.
Ja, men det var en annan Maria, det var ju inte den här självsäkra läraren som var engagerad och levererar så, utan det var ju en ganska stukad människa.
Där sket jag ju alltihopa. Där hade jag ändå allting rämnat. Jag hade ju kraschat redan. Jag var ju inte den jag hade utgett mig för att vara. Så där fanns det liksom inte mer att förlora. Så jag började om från noll.
Tillsammans lägger de upp en plan och landar i att Maria behöver åka till ett behandlingshem.
Jag tog ju bilen och hämtade upp Maria en måndag morgon. Så åkte vi ner till nämndemansgården och det är ju rätt så långt där, så det är ju en bilfärd på en timme eller lite till kanske. Till och med. Det var ju rätt så tungt. Det var ju inte svårt att räkna ut att det var en tuff resa för henne som hon hade fram till sig. Jag gav henne en kram och sen så sa jag att du kommer fixa detta.
På behandlingshemmet blir Marias första uppgift att svara på frågor i ett häfte. Tecknat skuld och skam.
Lovar jag mig själv att nu ska jag vara så ärlig som jag bara kan, förstår och förmår. Och bara skriva ner all skiten. För att jag bara skrev och skrev och skrev. Terapeuten säger till mig att nu när ni ska sätta er i grupp så vill jag att du läser upp allt detta högt för de andra 12 kvinnorna. Jag trodde jag skulle dö. För jag tänkte att nej, jag inte berätta allt detta skamliga för de kvinnorna. De kommer alltså tycka att jag är den räligaste, äckligaste människan på jorden. Men jag hade lovat min chef att jag skulle göra som jag blev tillsagd.
Så Maria reser sig, öppnar första sidan och börjar läsa.
I mitt huvud har jag en bild på hur jag sitter i en skyttegrav med alla mina försvar, min arrogans, mitt högmod. Ser jag hur bilden i mitt huvud förändras. Då har jag lagt ner varenda vapen och jag kryper upp över min skyttegrav. Jag öppnade dörren till det svarta hålet. Tömde ut alltihopa som fanns i det svarta hålet. Det var första gången som jag öppnade dörren till Maria. Det var första gången jag var ärlig på riktigt. Ända långt in och berättade hur fruktansvärt rädd jag var.
Efter 10 veckor kommer hon hem från behandlingshemmet. Hon kommer tillbaka till sitt jobb och Per-Johan upplever henne som en ny Maria.
Jag skulle säga att hon är en människa som har funnit ro. Hon är ju mycket lugnare. Hon eftersträvar inte den här fasaden utan att ja, men det är lite grann det här är jag. Jag är Maria.
Marias dubbelliv är över. Men under resans gång har hon sårat många. Som sina barn som hon svek och försummade under åren hon drack.
Jag hade samtalet med min yngste son. Han var vuxen då ju. När jag blev nykter. Då sa jag till honom att nu ska jag vara helt tyst. Och jag vill att du är brutalt ärlig mot mig. Om situationer där du har känt att jag har gjort fel. För det första berättade han helt andra situationer än vad jag hade med. Och sen avslutade han med, det spelar ingen roll vad du gjorde eller vad du sa, mamma. Jag känner mig bara så jävla oälskad. Det kändes som ett knytnävsslag. De orden bär mig idag. Därför att mina barn ska aldrig någonsin behöva känna sig oälskade igen. Aldrig. Så skulle jag bli så sjuk någon gång så jag tror att jag kan dricka, ska jag tänka på de orden. Jag kände mig så jävla oälskad.
Idag har Maria varit nykter i snart 10 år. Hon vet vem hon är och behöver inte längre alkohol för att dämpa det där svarta hålet.
Den lilla 12-åriga Maria, hon finns fortfarande inuti mig. Och ibland blir hon rädd. Och då är det jag, 56-åriga Maria, som behöver krama om henne och säga att jag tar hand om dig. Jag fixar detta till dig. Du är inte ensam längre. Du är inte utsatt.
Du har lyssnat på Dubbelliv, en Podme-produktion från Banda. Reporter var Emma Rostad. Jag heter Hugo Lavett. Producent Lovisa Lam Nordensköld. Ljudläggning Thomas Henley. Slutmix av Axel Rickert Berkemar. Exekutiv producent på Podme, Sofia Neves.